Hej, du lyssnar på V för vegan. I den här podden så pratar vi om allt relaterat till veganism och djurrätt. Mitt namn är John och med mig har jag Joel.
Hallå.
I det här avsnittet ska vi ta upp ett par filosofiska argument för veganism. Så varje år slaktas över 80 miljarder landdjur och triljoner vattendjur som fiskar. De utsätts för det mest brutala våldet man kan tänka sig i det här exploaterande systemet. Det är alltså grisar som gasas i gaskammare och mjölkkor som får sina halsar avskurna i slakteriet när de inte kan producera mer mjölk. Vi har tuppkycklingar som gasas ihjäl eller mals levande kvarnar eftersom de inte producerar ägg. Och fiskar som dränks i frätande koldioxidbad och kvävs ihjäl, med mera. Vi är emot det här systematiska våldet mot djuren. Så positionen vi försvarar är alltså att icke-mänskliga djurs negativa rättigheter ska respekteras. Att exploatera, föda upp, varifiera och masslakta djur för mat, kläder, experiment och underhållningar är solklara rättighetskränkningar. Det är fel att använda djur som resurser. De har rätten att inte behandlas som egendom. Så att vara vegan innebär att man slutar att bidra till den här exploateringen så långt som är praktiskt genomförbart. Negativa rättigheter som jag nämnde innebär att en individ har rätt att inte bli utsatt för vissa handlingar eller ingrepp. Som rätten att inte bli dödad, torterad eller förslavad. Och det är bra att nämna positiva rättigheter och det innebär att en individ har rätt till något. Som rätten till utbildning eller hälsovård eller att det krävs handling från andra för att uppfylla dessa rättigheter. Men det är alltså icke-mänskliga djurs negativa rättigheter vi pratar om här. Det kan också vara bra att nämna att när vi pratar om rättigheter så pratar vi inte om juridiska rättigheter utan om filosofiska rättigheter. Det handlar alltså om filosofiska principer och inte lagstiftning. Så moraliska rättigheter är inget som ges till djuren utan det är någonting som de redan har.
Filosofen Tom Reagan beskriver moraliska negativa rättigheter som att vi har ett sorts skydd som vi kan föreställa oss som en osynlig tillträdet förbjudet skylt. Och vad förbjuder då den här skylten? Jo, det är två saker. För det första har ingen moralisk rätt att skada oss så som de behagar. För det andra har de inte rätt att blanda sig i vår valfrihet. Det innebär att andra inte har rätt att begränsa vår möjlighet att välja fritt så som de behagar. Och i båda de här fallen då så är tillträde förbjudet skylten avsedd att skydda våra viktigaste tillhörigheter. Det vill säga vårt liv, vår kropp och vår frihet genom att moraliskt begränsa andras frihet.
Ja, jag gillar det här sättet att prata om negativa rättigheter som en tillträde förbjudet skylt. Det är ett ganska målande sätt.
Och
det finns en styrka och en tydlighet i det, tänker jag. Alltså.
Verkligen.
Och det här får inte göra mot oss. Ja, det här precis. Är fel att göra.
Ja. Och det är också bra här att nämna att veganism är ju en kamp för social rättvisa. Och fokus är ju såklart de icke-mänskliga djuren, men den här kampen omfattar även mänskliga rättigheter. Så alla förtryck är ju sammanlänkade. Det innebär till exempel, John, att det går inte samtidigt att vara vegan och rasist. Eller att vara vegan och antifeminist. Eller att vara vegan och transfob.
100%. Så är det.
Ja, precis. Och en del av de här argumenten tyckte vi kändes passande att strukturera i ett logiskt formellt format. Med premisser och en slutsats. Just för att vi tycker det blir tydligare så. Så i ett argument så är premisserna de påståenden eller fakta som används för att stödja en slutsats eller det påståendet som förs fram. Och premisser är som byggstenar som leder till själva slutsatsen. Premisserna måste vara sanna för att slutsatsen ska vara sann. Och slutsatsen är det som man försöker bevisa eller övertyga andra om baserat på premisserna.
Jo, nej men jag tror att det kanske låter krångligare än vad det är med premisser och slutsats. Mm. Jag tror det kommer bli tydligare när vi väl pratar om argumenten. Alltså folk förstår vad det
ja, absolut.
Handlar om. Så var inte oroliga över det.
Nej, det kommer. Ja. Så vi börjar med ett rättighetsargument för veganism och för djuren. Och det här argumentet kommer från filosofen och juridikprofessorn Gary Francione. Och hans argument för veganism kan sammanfattas genom följande tre premisser och slutsats. Premiss 1. Alla kännande varelser har en grundläggande rättighet att inte behandlas som egendom eller resurser. Premiss 2. Djur är kännande varelser. Och med då kännande eller sentience som det heter på engelska. Det är förmågan att känna, uppfatta och vara medveten eller ha subjektiva upplevelser. Premiss 3. Att använda djur för mat, kläder, underhållning eller andra ändamål behandlar dem som egendom eller resurser. Så därför blir slutsatsen att vi bör inte använda djur för mat, kläder, underhållning eller andra ändamål. Detta kräver veganism.
Ja, jag skulle säga någonting om kännande här. För det är ett väldigt centralt koncept för det här argumentet. Det är därför vi inte bryr oss om stenar till exempel. Och att stenar är inte kännande. De har ju inga rättigheter.
Nej,
så.
Nej vi har inga skyldigheter gentemot stenar.
Nej, precis.
Nej, precis.
Men det är därför det är... Ja,
det är centralt, ja.
Centralt.
För, ja, precis. Precis som människor är kännande. Ja, som jag tror vi nämnt i ett annat avsnitt.
Ja, precis. Ja.
Det här argumentet baseras på jämlikhetsprincipen som Francione utsträcker till alla kännande varelser. Jämlikhetsprincipen kräver att alla individer behandlas lika och ges lika möjligheter. Och detta är oavsett art, kön, genus, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk status. Och syftet är här att främja rättvisa och minska diskriminering för att säkerställa att alla kan delta fullt ut i samhället.
Ja, det här är ju även relevant för det vi sa innan om veganism som en social rättviserörelse. Ja. Så att man inte kan vara vegan och transfob. Och så.
Nej, precis.
Så det är ju relaterat till det.
Ja, verkligen. Och det här argumentet är pliktetiskt till sin natur. Och det här innebär att det betonar att vissa handlingar är rätt eller fel oavsett vad de har för konsekvenser. Och vad kan vi ta och jämföra med någon annan filosofs inriktning då? Kanske...
Ja, vi har ju utilitarism med en konsekventialistisk filosofi.
Ja, precis.
Minimera lidande och maximera njutning som är
precis.
Det enda då som spelar roll i den filosofin.
Och en central tes är också att djur har en absolut moralisk rättighet att inte användas som egendom, vilket inte kan åsidosättas av andra hänsyn, såsom då människors nöje eller bekvämlighet de får då genom att utnyttja djur. Och den här teorin förkastar tanken att djurskyddsreformer är tillräckliga för att lösa problemet med djurexploateringen och förespråkar istället en grundläggande förändring av attityden gentemot djur. Där djuren inte längre betraktas som enbart resurser för mänskligt bruk. Och argumentet framhäver även behovet av moralisk respekt gentemot djur som kännande varelser och uppmana till ett avståndstagande från att betrakta dem som medel för mänskliga ändamål. Vilket innebär och kräver veganism.
Ja, den grundläggande orättvisan är ju djurens egendomsstatus. Så att icke-mänskliga djur lider och dödas är ju också orättvisor såklart. Mm. Men det som möjliggör våldet mot dem är ju just att de behandlas som egendom. Så människors intressen kommer alltid prioriteras före djurens intressen så länge djur ses som egendom. Så tänk dig dynamiken som fanns mellan slavägare och slav i USA. På den tiden fanns det lagar som skulle skydda slavarna från grymhet. Men de var ju i realiteten värdelösa eftersom slavarna behandlades just som egendom. Så de hade inga rättigheter. Slavägarnas intressen kom alltid före slavarnas intressen. Så vi vill ju verkligen betona att det vi vill ha är ju tomma burar och inte större burar.
Ja, John, apropå det du sa med egendomsstatus. Jag såg ett videoklipp nyligen som lades upp av sociologen och djurrättsaktivisten Roger Yates. Mm. Han jobbar på ett universitet på Irland och skriver mycket om veganism och så. Och det var från en djuraktion. Och då var det då en djurägare som höll sin, jag tror det var en tjur, som gick runt så här korthållet koppel, eller kopp, eller...
Ja,
koppel, lina. Och då de här människorna som stod runt om där, de skrek ju liksom summor, $100, 120, nu hittar jag på liksom, $100, $120. Och det var så hjärtskärande att se, för det var så tydligt att det här är liksom våra moderna slavar som inte har något alltså inneboende värde.
Jo, ja, men det blir så tydligt. Jag såg det här också, att djuren reduceras till saker, liksom, till egendom. Att det här är...
Ja.
Individer då, som vi köper och säljer och som använder som resurser. Det var väldigt hemskt.
Ja, också är det ju precis som säljs baserat på deras, vad de har för typ av karaktärsdrag eller egenskaper som man vill ha för att kunna utnyttja dem på ett passande sätt i det, vad det nu man ska utnyttja djuren till.
Ja, precis.
Nej, det var, vi ska lägga upp en länk till det här videon för att det var så tydligt att se.
Ja.
Och så visa så tydligt på vad som är fel med egendomsstatusen av djur.
Ja, precis.
Och så som sagt, hjärtskärande, men det var en liten parentes.
Ja, nej, parentes, det är ju viktigt, tänker jag. Jättebra. Ja, en viktig parentes. Jo, men vi länkar till den.
Ja. Nu ska du prata lite om marginella fall, John.
Mm.
Vill du berätta vad det är för någonting?
Jo, men argumentet från marginella fall är ett gammalt argument. Det har sina rötter i det antika Grekland. Så det kommer ursprungligen från den antika filosofen Porfyrius som ville få sin vän Castricius att sluta äta djur. Så han skrev då en skrift som heter om avhållsamhet från att döda djur. Och det här argumentet har tre premisser och en slutsats. Och de lyder så här då. Premiss 1. Vissa människor är intellektuellt jämförbara med icke-mänskliga djur som spädbarn och människor med svår intellektuell funktionsnedsättning. Premiss 2. Om icke-mänskliga djurs välbefinnande är moraliskt mindre viktigt än vårt på grund av den här mindre intellektuella förmågan, då är välbefinnandet hos dessa människor, alltså spädbarn och människor med svår intellektuell funktionsnedsättning, mindre viktigt än vårt på grund av den här mindre intellektuella förmågan. Premiss 3. Men de här människornas välbefinnande är inte moraliskt mindre viktigt än vårt. Och då slutsats. Därför är välbefinnandet för icke-mänskliga djur inte moraliskt mindre viktigt än vårt. Ja, alltså att använda intelligens som skiljekriterien gentemot djur, det skulle ju då innebära att vi har rätt att diskriminera mot människor som spädbarn och människor med svår intellektuell funktionsnedsättning. Och det här är ju en motbjudande slutsats som jag tror få skulle ställa sig bakom. Och jag gillar det här argumentet. Och det angriper en position som är rätt vanlig hos folk. Och det är den här tanken på att det är okej att masslakta och exploatera djur just för att de är mindre intelligenta än de flesta människor. Så man använder då någons intellektuella förmåga för att rättfärdiga det här förtrycket. Och det är ju funkofobi.
Ja, och som du sa, det är ett väldigt starkt argument för att det finns ju alltid någon människa som har mindre intelligens än något djur.
Ja.
Så det är ju helt irrelevant.
Ja, det finns massor med människor som har en lägre intellektuell funktionsförmåga.
Och spädbarn är ju så.
Det är inte okej att förtrycka dem. Liksom.
Det är ju
slakta dem.
Med spädbarn, liksom, för att det är som det är absurt om folk ställer sig bakom det här, att vi ska döda spädbarn för att de har mindre intelligens. Alltså, det är ju
helt. Ja, det är ju en absurd slutsats. Så det, jag tror inte folk köper den. Liksom. Så det.
Nej, precis. Och nästa du ska gå igenom här, John, kallas ju för name the trait. Och det här tycker jag är bland det starkaste argumentet för veganism. Du får gärna berätta vad det innebär.
Ja, men det tycker jag med.
Ja.
Och det är ett argument som populariserades av vegan- och filosofi-youtubern Ask Yourself. Och det är baserat på det argumentet jag nämnde tidigare, alltså argumentet från marginella fall. Och det är ganska likt på så sätt att det ifrågasätter tanken på att det finns en moraliskt relevant skillnad mellan djur och människor som rättfärdigar den exploatering och masslakt vi utsätter dem för. Så den veganska positionen är ju att det inte finns någon moraliskt relevant skillnad. Men till skillnad från det tidigare argumentet där så är det här ett mer sätt att testa om personen man diskuterar med har en logiskt konsekvent position. Så om man är inkonsekvent i sin position så underminerar man ju sin egen trovärdighet. Alltså ens resonemang är helt enkelt felaktigt eftersom man då accepterar två positioner som båda inte kan vara sanna samtidigt. Så att jag har ett exempel på det då här, och det är ju 1. Kalle är längre än Lisa. 2. Lisa är längre än Kalle. Och de här två påståendena, de kan inte vara sanna samtidigt. Vad kan man mer säga om inkonsekvens? Jo, men i fält som filosofi och vetenskap och även vardagliga samtal så är logisk konsekvens viktigt för att kunna bilda sammanhängande och övertygande argument och upprätthålla sin trovärdighet och nå pålitliga slutsatser. Ja, det kan vara bra att nämna att argument som innehåller inkonsekvens, de är alltid falska enligt logikens lagar. Argumentet går till på så sätt att man ställer följande fråga till en person. Vad är den moraliskt relevanta skillnaden mellan icke-mänskliga djur och människor som rättfärdigar att vi föder upp det tidigare, exploaterar och masslaktar dem? Så det jag efterfrågar här är alltså vilken egenskap det är som djur saknar, men som människor har, som rättfärdigar de här rättighetskränkningarna. Och personer man pratar med här kan nämna en eller flera egenskaper. Och som svar på de egenskaper som den personen nämner så presenterar man ett så kallat redactio ad absurdum. Och det är ett filosofiskt begrepp och det betyder ungefär återförande på det orimliga. Så man skapar alltså ett hypotetiskt exempel baserat på de här egenskaperna som den personen nämner för att visa hur pass absurd den personens position är. Ja, jag har två exempel på hur det här kan gå till då. Så exempel ett, och det, då nämner personen egenskapen människa. Så det som rättfärdigar exploateringen är då att människor tillhör arten människa och djur gör det inte. Och det hypotetiska exemplet blir då följande. Så tänk dig att vi upptäcker en urbefolkningsstam som rent genetiskt inte kan klassificeras som människa. Alltså de kan inte få barn med andra människor. De har en helt annan genetik, men allt annat är lika. Eftersom egenskapen är människa så följer det logiskt av personens resonemang att det är rättfärdigt att masslakta den här urbefolkningsstammen. Och om personen då skulle säga nej, det här skulle jag inte ställa mig bakom, så innebär det ju att deras position är inkonsekvent. För då säger de ju här två saker. De säger ju att det är rätt att masslakta individer om de inte tillhör arten människa. Och de säger också att det är fel att masslakta individer om de inte tillhör arten människa. Och det här är en motsägelse, en inkonsekvens. Så antingen så medger de att de är inkonsekventa, eller så biter de i kulan att det är rätt att masslakta den här icke-mänskliga urbefolkningsstammen. Ja, och så har vi exempel två. I exempel två så är egenskapen kultur. Och här menar då den här personen som jag diskuterar med att det som rättfärdigar exploateringen av djur är det att människor har kultur och djur har det inte. Och det stämmer ju inte att människor är de enda djur som har kultur. Vi har till exempel schimpanser som är kända för att ha starka kulturella vanor. Och det är vanor som kan skilja sig mellan schimpanssamhällen. Så det hypotetiska exemplet blir då här följande. Det är okej att slakta och äta individer som saknar en kultur. Schimpanser, de har kultur och mänskliga spädbarn saknar kultur. Och det innebär att det är moraliskt rättfärdigt att schimpanser masslaktar mänskliga spädbarn.
Ja, det låter ju absurt.
Ja, men alla de här, de leder ju... Man märker ju snabbt hur det leder sig. Väldigt absurda...
Ja, det är tydlig inkonsekvens.
Ja, väldigt tydlig. Att det är inte inkonsekvenser, men det leder antingen till att de accepterar en absurd position eller inkonsekvens.
Just det.
Så om personen då säger nej, men det här kan jag inte ställa mig bakom. Jag är emot att schimpanser masslaktar mänskliga spädbarn. Då innebär det ju att deras position är inkonsekvent.
Just det.
För då säger de ju att nej, men det är fel att masslakta individer som saknar kultur. Och de säger också att det är rätt att masslakta individer som saknar kultur. Och det är en inkonsekvens. Så antingen så medger de att de är inkonsekventa eller så biter de i kulan att det är rätt att schimpanser masslaktar mänskliga spädbarn.
Så de har ju... En sån verklighet skulle vi inte vilja ha.
Nej. Ja, men det här visar ju att det finns två vägar här liksom. Det ena är ju att, eller finns det egentligen tre, men de har ju två vägar. Och det ena är ju att de accepterar den här absurda positionen då. Alltså, som, ja, det är okej att masslakta icke-mänskliga urbefolkningsstammar till exempel.
Mm.
Eller så medger de att de är inkonsekventa. Och det är ju, båda är ju dåliga saker liksom.
Yeah.
Jag tänker säga också att en person då kan ju nämna flera egenskaper. De behöver inte bara nämna en. Men då är det bara att skapa ett hypotetiskt exempel som innehåller alla de här egenskaperna. Och en lista över alla de här egenskaper, det finns kanske fler, men de finns på en Philosophical Vegan-sidan. Så vi kan ju foga en länk till den.
Yeah.
Det finns också ett tredje val som personen har. Alltså, och det är istället för att medge att de är inkonsekventa eller att de biter i så absurda kulor. Och det är ju att de faktiskt antar den veganska positionen. Och det innebär ju att det inte finns en moralisk skillnad mellan icke-mänskliga djur och människor som rättfärdiga att vi exploaterar och masslaktar djur. Och det här är ju absolut den bästa utgången.
Ja, det blir väldigt tydligt att, precis, om man håller med om det här så borde man bli
vegan. Ja, jo, men det är vegan. Veganska positionen. Ja, liksom, ja, att det inte finns någon relevant egenskap som rättfärdiga att vi slaktar djuren. Liksom. Och det jag gillar med det här argumentet, det är ju att det sätter press på den personen man pratar med att faktiskt rättfärdiga exploateringen som den stödjer. Så det går ju direkt till kärnan av problemet eftersom personen måste ange specifikt varför den inte tycker att icke-mänskliga djurs rättigheter ska respekteras. Det blir liksom inget snack om human slakt eftersom slakt är en solklar rättighetskränkning.
Yeah.
Och ja, men jag har testat det argumentet på personer jag har pratat med.
Det är intressant för att
berätta. Ja, det är intressant. Men det som har hänt är att vi har liksom inte kommit till den här hypotesdelen. Utan de blir helt paffa över frågan.
När du ställer, vad är det för liksom,
ja,
karaktärsdrag som rättfärdiga att vi... Som ja, men, skiljer som rättfärdiga att vi...
Ja, nej, men när jag ställer frågan, vad är den moraliskt relevanta skillnaden mellan icke-mänskliga djur och människor som rättfärdigar att vi föder upp dem tidigare, exploaterar och masslaktar dem?
Just det.
Alltså vilken egenskap är det som djur saknar, men som människor har?
Yeah.
Ja, jo, men de blir helt paffa över den här frågan. Och det är ju just för att det är ovanligt då att de måste rättfärdiga det här. Så det svaret jag har fått, det är ju mer varit att de säger, nej, men jag vet inte när jag använt det här argumentet. Men jag tänker att de här diskussionerna kanske ändå har sått ett frö. Eftersom de inte vet så kanske de börjar tänka på hur finns det någonting liksom som kan rättfärdiga exploateringen?
Alltså, jag tänker det är en väldigt bra fråga just för att det är så kraftfull fråga.
Ja,
för att den ställer det direkt på sin spets.
Ja,
och det gör att den som tar emot frågan måste direkt reflektera kring, vänta, vad är det egentligen för egenskap som rättfärdigar det här våldet? Så det är ju kraftfullt, absolut.
Ja, verkligen. Ja, men jag tror det här argumentet faktiskt funkar bäst med folk som är lite intresserade av filosofi och kanske också som gillar att diskutera och så tänka på logik och sådär. Jag har sett det användas i ganska många vegandebatter på internet. Och det har ju varit väldigt effektivt där att visa hur pass svag den icke-veganska positionen är.
Yeah.
Jag har aldrig hört ett bra svar på det.
Nej. Nej, nu tänker jag, borde också börja ställa den här frågan. Det är en väldigt bra fråga faktiskt.
Det vore intressant att höra vad de
om man är icke-vegan och lyssnar på det här så kan man gärna få skicka in ett svar om man har ett bra svar.
Så kan vi komma med en sån här redaktörad absurdum på det.
Ja, precis.
Så,
ja. Ja, vi ska ta upp ett till argument här då. Och det sista argumentet kommer från filosofen Milan Engels. Och det här argumentet tycker jag är väldigt intressant för att det bygger på trosföreställningar som vi redan har. Så inga av de här premisserna i argumentet är särskilt kontroversiella, utan det är sannolikt att de accepteras av de allra flesta människor eftersom vi redan har de här trosföreställningarna. Och de här trosföreställningarna innebär en skyldighet att bli vegan.
Mm. Jo, men det innebär ju en skyldighet då eftersom alternativet är att man är inkonsekvent helt enkelt. Man då handlar mot sina egna övertygelser. Så även om man är orubblig i övertygelsen om att människor är mer värda än djur, så är det omoraliskt att äta djurprodukter i och med dina andra övertygelser.
Mm.
Så om en person inte... Det kan väl vara bra att nämna att om en person inte har de här trosföreställningarna så tappar ju argumentet sin kraft. Men det här argumentet riktas inte till de som saknar de här trosföreställningarna. Utan det är bara riktat till de som har de här vanliga trosföreställningarna.
Ja, och som du sa innan John, eller som vi nämnde, så de flesta jag känner skriver absolut under på de här trosföreställningarna. Vi ska gå igenom dem så får ni se vad ni tycker. Och de här trosföreställningarna är inlagda i premisser då. Så premiss 1 lyder: allt annat lika så är en värld med mindre smärta och lidande bättre än en värld med mer smärta och lidande.
Ja, inga konstigheter.
Eller? Nej, det står det bakom, Jan.
Ja. Bra. För om du höster bakom den här då, Joel.
Ja,
premiss 2. En värld med mindre onödigt lidande är bättre än en värld med mer onödigt lidande.
Det tycker jag låter väldigt bra.
Eller hur?
Klockrent.
Ja.
Premiss 3. Onödig grymhet är fel och prima facie bör inte stödjas eller uppmuntras. Prima facie är lite ett fint uttryck som betyder principiellt eller i huvudsak.
Mm.
Håller du med om det, John?
Ja, ja absolut.
Ja.
Nej, inte stödja onödig grymhet.
Nej.
Prima facie. Premiss 4. Nästa trosföreställning. Det är: vi bör ta steg för att göra världen till en bättre plats.
Ja, det hoppas jag alla människor tycker.
Tänk de som inte tycker det. Ja, verkligen. Ja. Och så har vi en till en variant då på premiss 4 som är: vi bör göra vad vi rimligtvis kan för att undvika att göra världen till en sämre plats.
Ja, det låter jättefint.
Ja.
Premiss 5. En moraliskt god person kommer att ta steg för att göra världen till en bättre plats och ännu starkare steg för att undvika att göra världen till en sämre plats. Mm. Det är som en lite rimligt, fin förlängning där.
Ja. Premiss 6. Även en minimalt anständig person skulle ta steg för att hjälpa till att minska mängden onödig smärta och lidande i världen. Om hon kunde göra det med mycket liten ansträngning.
Premiss 7. Jag är en moraliskt god person.
Mm. Premiss 8. Jag är åtminstone en minimalt anständig person. Och med minimalt anständig så menas det som krävs av moralen och inget mer. Och de här två tänkte jag på. Jag tänkte att det kanske är vissa som avvisar premiss 7. Liksom, att de inte tänker att de är goda personer rent moraliskt. Så. Men jag tänker att de i alla fall då accepterar premiss 8. Att de är åtminstone en minimalt anständig person.
Ja precis. Premiss 9. Jag är den typen av person som definitivt skulle ta steg för att hjälpa till att minska mängden smärta och lidande i världen. Om jag kunde göra det med mycket liten ansträngning.
Mm. Mm. Premiss 10. Många icke-mänskliga djur, definitivt alla ryggradsdjur, är kapabla till att känna smärta. Och det här är vetenskapligt belagt.
Ja.
Som det är folk som avvisar det här kan man ju alltid skicka. Alltså vetenskapen så. Men det här är vetenskaplig konsensus. Att många icke-mänskliga djur är kapabla till att känna smärta.
Ja,
och definitivt alla ryggradsdjur.
Ja. Premiss 11. Det är moraliskt fel att utsätta djur för onödig smärta eller lidande. Ja. Det hoppas jag de flesta står bakom.
Mm. Ja, vi kan ju också nämna att det inte finns någon annan mänsklig aktivitet som orsakar mer smärta och lidande och död än djurindustrin.
Mm.
Ja, premiss 12. Det är många premisser här. Men premiss 12. Det är moraliskt fel och förkastligt att behandla djur inhumant utan goda skäl. Nej, men jag tänkte på det här med utan goda skäl. Då. Som om du rundar ett hörn och ser några personer hälla bensin på en katt och tända eld, så behöver du inte dra slutsatsen att det de gör är fel, utan du ser direkt att det de gör är fel. Så de saknar ju uppenbarligen goda skäl till det de gör. Så den här premissen då tvingar dig att medge att djurindustrin är moraliskt fel och förskräcklig. Och eftersom vi kan vara veganer så saknar vi ju goda skäl att exploatera djur på det vis som de exploateras i djurindustrin.
Ja. Premiss 13. Vi bör avliva skadade och lidande djur som inte kan hjälpas för att rädda dem ur deras elände när det är möjligt.
Premiss 14. Allt annat lika är det värre att döda ett medvetet kännande djur än att döda en växt.
Premiss 15. Vi har en skyldighet att hjälpa till att bevara miljön för framtida generationer, åtminstone för framtida mänskliga generationer.
Premiss 16. Man borde minimera sitt bidrag till miljöförstöring, särskilt på de sätt som kräver minimal ansträngning från dig själv.
Och då blir då slutsatsen av de här 16 premisserna att de här trosföreställningarna innebär att jag har en skyldighet att bli vegan.
Mm. Ja, vi kan nämna också att för att det här argumentet ska lyckas så menar då Engels att man inte behöver ha alla de här trosföreställningarna. Men ju mer av dem man har, desto starkare är det här åtagandet då att det är fel att konsumera djurprodukter. Ja, och enligt engels så räcker det med premiss 1, 2, 6 och 10 för att det argumentet ska lyckas.
Ja, och jag drar dem lite snabbt.
Ja, gör det.
Premiss 1 var allt annat lika så är en värld med mindre smärta och lidande bättre än en värld med mer smärta och lidande. Mm. Sen var det 6, va?
2.
2. En värld med mindre onödigt lidande är bättre än en värld med mer onödigt lidande. Och sen nummer 6. Även en minimalt anständig person skulle ta steg för att hjälpa till att minska onödigt smärta och lidande i världen. Om hon kunde göra det med mycket liten ansträngning.
Mm.
Sen var det 10, va?
Ja.
Många icke-mänskliga djur, definitivt alla ryggradsdjur, är kapabla till att känna smärta.
Mm. Ja, inga konstigheter.
Och vilken var det mer än 10?
Och sen så var det alltså att det kan räcka med premiss 15 och 16 också. Och det här har ju att göra med miljön och klimatet får just man ju tänka då. Så att premiss 15 är ju att vi har en skyldighet att hjälpa till att bevara miljön för framtida generationer. Åtminstone för framtida mänskliga generationer. Och premiss 16 då. Att man borde minimera sitt bidrag till miljöförstöring. Särskilt på de sätt som kräver minimal ansträngning från en själv.
Ja.
Mm. Ja. Har du några tankar om det här argumentet? Det är ganska intressant. Jag tror innan jag hade inte läst ett liknande argument innan vi tittade på det här.
Nej, det är ju inte så konfrontativt, vilket jag tycker är fint på ett sätt. För ja. det är ju redan baserat på liksom tankar som jag skulle säga 90% av alla redan har.
Precis.
Man har liksom redan med dem på tåget från början på något sätt,
ja.
Tycker jag.
Ja, men det är ett ganska fint argument på något sätt ändå. För att då tänker man att folk då generellt har de här trosföreställningarna.
Ja.
Att de vill göra det rätta då, att de inte vill bidra till djurexploatering då.
Ja, och en parentes också. Jag tycker det argumentet bygger på att man tänker att de flesta människor vill gott.
Ja.
Och så tycker jag också nästan.
Ja, jag också.
Jag tänker det väldigt ofta. För jag tror inte jag skulle kunna leva i en värld när man tänker att de flesta människor vill illa.
Mm, ja.
Eller för mig hade det blivit svårt att stiga upp morgonen.
Ja.
Men det är bara mig då. Så.
Men det får mig att tänka lite på sådana här, de här studierna som säger att det har varit folk i militärer i krig som blir så tvingade att sikta mot fienden för de vill sikta bort. Har du hört om de grejerna?
Nej, jag tror inte det.
Alltså det blir tillsagda att det är många som... Att de under kriget helt enkelt inte siktar mot fienden ordentligt.
Just det. Så,
för att de inte vill skada fienden.
Ja.
Men jag tänker också på hur alltså slaktarbetare, hur de mår psykiskt dåligt av att utföra våld mot djur.
Ja.
Att det här är någonting som... det här finns inte inom de flesta då, alltså att de mår dåligt av att utföra det här våldet.
Ja.
Och det är ju bevisat då, att det är många slaktarbetare som mår väldigt dåligt psykiskt av deras arbete.
Ja. Och de blir likgiltiga efter ett tag.
Ja, precis.
I och med det här våldet som de får bevittna dag efter dag.
Ja. Jag vill säga en grej här, och det är inget argument för veganism i sig så, men jag tycker ändå vi ska nämna det, eftersom det är ett skäl till veganism. Och det är ju att de som vill exploatera och masslakta djur inte har några starka argument, och det är ju ett stort problem för dem. Så lyssna på avsnitt 2-3 då vi går igenom 42 argument mot veganism.
Ja.
Det är de vanligaste argumenten.
Ja.
Och vi kan ju också nämna då att men djuren i djurindustrin, det är ju kännande individer. Och det är ju vetenskaplig konsensus. Så bevisbördan bör ju ligga på de som vill exploatera och masslakta djur. När det inte finns några goda skäl att göra det. Så de här extremt svaga argumenten mot veganism ger ju inget case för att utsätta djur för exploatering. Det finns liksom ingen stark skäl till varför vi inte skulle vara veganer och undvika bidra till den här stora majoriteten av djurexploatering och slakt när vi har alternativ, så växtbaserade alternativ.
Ja, precis. Ja, John, nu har vi gått igenom argument för veganism.
Ja.
Vad har du för reflektioner?
Mm. Nej, men jag tycker de här argumenten, de är starka.
Ja.
Absolut. Alltså, jag tänker att jag vill ju att folk som inte är veganer, att de kanske, det här kanske ger så ett frö liksom, eller får dem att tänka på kanske ifrågasätta sina trosföreställningar. Ja, eller i alla fall börja analysera hur man står i vissa positioner.
Ja, jag tänker det är väl vår förhoppning att vi vill att såret frö.
Vi vill ju att folk ska engagera sig i de här, alltså engagera sig i en diskussion, i att titta på de här argumenten och läsa dem och ta sig till dem.
Ja. Ja, precis. Ja. Så nu har vi då i 3 avsnitt gått igenom argument mot veganism, 42 stycken, och argument för veganism. Och jag tänker vi avslöjar inte än vad nästa avsnitt blir, utan Nej. Det blir en liten överraskning.
Ja, det får det bli. Ja. Stå upp för djuren.
Bli vegan.